Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Denke och Berns. Idag så är det inte bara Denke och Berns i studion. Vi ska prata militärur och då har vi en prominent och välkänd gäst i studion, Stig. Välkommen.
Tack så mycket.
Och välkommen Fredrik.
Tack. Stort tack.
Jag tänkte vi skulle prata militärur. Eller jag tänkte, vi tänkte prata militärur idag. Ja, och det passar ju väldigt utmärkt. Stig, du har ju varit med förut i podden.
Jag har nog varit med i alla poddvarianter som har funnits. Det här blir den senaste då.
Ja, eller hur? Jag tänker, och den senaste är ju alltid den bästa.
Ja.
Så att jag tror vi siktar på ett höjdaravsnitt idag. Eller vad säger du, Berns?
Det här är ett roligt ämne. Jag tycker om det.
Du är väl lite inne på militärur, sådär, lite på flyen?
Ja, men jag har känt, jag har liksom snuddat vid det vid flera tillfällen. Jag har ägt kanske en handfull olika. Och det finns några drömklockor som jag har som är militärur också. Så att, absolut, jag tycker det är kul.
Något speciellt?
Ja, det finns en. Stig, du har pratat om den vid något tillfälle här. En från Sydafrika som heter... Alltså, sydafrikanska pilotklocka som är ett Limania-verk. Jag tror att den heter 5012 eller 502 eller något liknande. Men väldigt speciell urtavla så, som jag tycker är väldigt, väldigt häftig.
Då är vi inne på vintage, eller hur?
Ja, men det vill säga lite semi-vintage. Jag vågar inte säga om det är 80-tal kanske, 90-tal. Men där någonstans ska jag gissa.
Okay.
Kanske 70-tal också, då, men jag vet inte.
Vad säger du, Stig? Är det vintage eller semi-vintage? Eller nytt?
Nytt är det inte i alla fall. Men jag tror att den där ligger parallellt eller kanske strax efter Lemania-Viggen tidsmässigt eller någonting sånt. Så att, kanske 80-tal, sent 70-tal. Mm. Mm. Och är det vintage? Ja, kanske.
Men det måste
nytt är det i alla fall inte.
Nej. Jo, eller hur? Är det 70-tal så är det ju 40 år plus. Så
att, då måste just det, du brukar ju gräva djupt i urmakares böselåna.
Men sen har jag också ägt lite, jag tror jag ägde 3 såna här Dirty Dozen-klockor. Så det är ju också militärur.
Det var faktiskt min nästa fråga om någon av er har ägt Dirty Dozen-klockor.
Nej.
Skulle du vilja äga det, Stig?
Ja, det kanske jag skulle kunna tänka mig en utav dem där. Det finns någon som heter Grana som jag tror är ganska sällsynt utav dem där.
Ja, just det.
Jag gillar namnet som sådant. Mm. Jag menar, de andra namnen, många av dem är ju kända på något
sätt. Som men, jobbig...
men ja, Grana tycker jag.
Den som skulle jag vilja ha. Frukostmysli.
Ja, exakt.
Men det var inte många hundra som gjorde så den, tror jag.
Jag vet inte. Jag har sett någon sammanställning hur många de finns. Och jag tror att Granan är nog den som är... minst antal exemplar.
Jag borde ha det i huvudet, för jag har skrivit artiklar om det. Men den är väl också väldigt av förklarliga skäl svår att få tag på. Mm. Ja. Och det är väl också så med militärur att de kan vara lite svåra att få tag på. I varje fall om de är... jag tänker, det dyker på det här ämnet med en gång. Mm. Om de är issued, och dessutom om det är så att de är militärur som...
är en del av en nuvarande militär utrustning.
Nej, men det beror på vilken försvarsmakt som har brukat dem och om försvarsmakten i fråga då har släppt ut dem på den civila marknaden efter att de har tagits ur bruk. Då kan det vara ganska lätt att få tag på. Men sen har de ju inte tillverkats i allt för stora serier. Det rör sig väl med ett par tusen beroende på ja, vilken typ av klocka och vilken nation man pratar om förstås. Mm. Och om de också är märkta på något sätt. Mm. Men det är där de normalt sett om de är tilldelade en försvarsmakt.
Innan vi sparkar igång och pratar och låter dig berätta mer, Stig, om militärur och dina erfarenheter av militärur som är extremt relevanta eftersom du är militär. Mm. Så tänkte vi kan väl prata lite grann om så här, militärurens historia. Finns det någonting att säga om det, Fredrik?
Jag är inte alls påläst egentligen på militärurens historia. Men,
jag tänkte att vi skulle dra hela liksom, en så här, viktig timeline. Mm. Nej, men jag tänker väl att man kan, vi kan väl bara liksom prata lite om att, hur viktigt det varit med militären för armbandsurets utveckling. Mm. Så där, att man faktiskt har... att mycket av armbandsuren, att användandet av armbandsur var väldigt militärt från början. Att man faktiskt började liksom montera på armband på fickur och så. Därför att det är lite bökigt att ha ett fickur om man ligger i en skyttegrav.
Just det.
Och det var väl egentligen inte heller först efter första världskriget typ som armbandsuret började bli lite bredare. Innan så var ju det sett som kanske någonting för kvinnor i första hand. Alltså man såg klocka armbandsur som ett smycke. Riktiga kararska fickor och så vidare. Någonting som jag anammar och förfäktar. Mm. För jag kände själv att jag började gå in i så här... bli grosshandlare med fickor.
Ja, men du är lite fickurens beskyddare här.
Ja, ja, faktiskt. Men sen så på... efter första världskriget, det var... då hade man liksom ett någon sorts militärt arv. Och även efter andra världskriget. Ett militärt arv bland civilister att bära klockan på handleden istället för i fickan. Mm. Vilket också då ledde till... vad ska man säga, bruket idag som är ju att ta ett armbandsur om någonting. Så, vi ser inte så många grosshandlare med fickor trots allt längre.
Nej.
Ännu.
Alltså, inom all militär verksamhet så handlar det om att samordna saker. Samordna i tid och i rum. Och genom att då kunna samordna i tid och rum så kan man ju uppstå en större effekt än om man lite spritt över tiden och gör olika saker. Och därför är ju uret viktigt. Artillerigelden ska ligga i målet vid någon speciellt tillfälle. Och då kan det vara bra att veta vilket tillfälle för de som är i området och som inte då vill bli träffade av egen artillerigeld. Att man trycker ner i huvudet eller någonting sånt. Och sen styrs mycket militärverksamhet på tid. Det gör det. Den som har gjort värnplikten känner säkert igen begreppet rätt tid, rätt plats och rätt utrustning. Där då just rätt tid kommer först. Och det handlar just om att man ska veta när någonting ska ske.
Mm. Den brukar jag tjata på min son om. Mm. Den är bra. Det är liksom lite...
Gör du hela den? Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning?
Ja, absolut. Mm. Man ska komma till fotbollsträningen med fotbollsskor och när träningen börjar. Och på rätt plan. Det är jättebra. Mm.
Det är väl en ganska rimlig princip, kan jag tänka. Mm. Men sen tänker jag också med militärur att vikten av att ha ur som har kanske lite mer specifika funktioner. Det är lite inne på artilleribeskjutning och artillerield. Mm. Men jag tänker även på att man ska kunna synkronisera tiden. Och liksom...
framförallt att man synkroniserar tiden så att man utgår efter samma tid. Och när man har en ordergivning, för min del har det mest varit fråga om flygordergivning. Det första man gör är att man synkar klockorna mot... fröken ur mot exakt tid så att alla går på samma tid och den tiden eller klockan tiden tar man med sig ut till sitt flygplan eller sin helikopter och kollar att också flyguret som finns på instrumentbrädan har rätt tid inställd.
Finns fröken ur kvar?
Ja, det finns hon, fast hon lever nog en tynande tillvaro i det digitala samhället.
Många som ringer.
Ja. 9510 tror jag det är.
Just det, vad roligt.
Så slår man.
Ska vi ringa? Vi ringer fröken ur. Det här är samma område som man skulle vara om vi skulle dra säkerhetssprinten på en Breitling Emergency. Vi ringer fröken ur.
13, 32 och 50.
Ja, det verkar funka. 9510.
Okej.
Va? Vem behöver klocka?
Det var lite så här episkt coolt faktiskt.
Mm, bra.
Jag ligger ju på speed.
Nu vill jag också ringa Heta linjen här.
finns det kvar?
Vi provar.
Hallå. Innan jag och Bärs tramsar bort där helt.
Ja.
Kan du inte berätta lite grann om dig själv och din bakgrund inom det militära? Det som du tycker är lämpligt och du kan berätta.
Nej, men jag tänkte börja med att släppa en bomb då i sammanhanget och tala om att jag är pensionär numera.
Ja.
Jag är ganska ung pensionär, för om man inom Försvarsmakten har varit i flygtjänst minst 25 år så har man möjlighet att gå vid 55. Och det har jag gjort. Men den är lite tuffa tider just nu, så jag är faktiskt återanställd i viss mån. Inte på heltid, men jag stöttar och hjälper till lite grann där det behövs.
Det känns som att vi spelade vårt första avsnitt, vad kan det vara, 4-5 år sedan?
Ja. Då är jag inte pensionär.
Nej, men det känns som att det du berättar nu, det har du sagt varje gång, tror jag. Att du är egentligen pensionär, men du hjälper till lite.
Ja, men jag var nog inte pensionär när vi spelade in det första avsnittet.
Nej, jag tror det var enda gången.
Men i det här poddformatet är jag pensionär då. Mm.
Man vet att man har haft på läget när ens intervjuobjekt har gått från aktivt yrkesarbete till pensionärsliv.
Ja. Ja, men min bakgrund inom Försvarsmakten, jag gjorde värnplikten som alla gjorde någon gång på 80-talet och hade inga tankar på att vara som officer, men av olika anledningar så blev det så. Och valde sen också att göra testerna för att bli helikopterpilot, mest för att jag hade en kollega som då ville åka iväg och göra dem, undrade inte om jag kunde hänga på honom. Och det gjorde jag, och han åkte hem efter första dagens tester och jag blev kvar och det gick bra på testerna. Och sen har jag trivts så bra med det som jag hållit på med, företrädesvis flygverksamhet. Så att jag har blivit kvar hela vägen fram till min pension. Har gjort ganska mycket på ganska många olika ställen i Sverige och utomlands också under åren. Så att jag har haft ett väldigt varierande och intressant yrkesliv bakom mig.
Får jag passa på att fråga, med som militär helikopterpilot, är man också inblandad i räddningsinsatser som, jag tänker så här, fjällräddning, och jag ser framför mig de här norska längs kusten när folk hamnar i lite nöd på olika sätt.
Alltså det har varierat över tiden. Under 80- och 90-talet och i början av 2000-talet så var det så att de flygräddningshelikopter och en del marina helikopter, Vertolen, användes för sjöräddning och för räddning i andra sammanhang också. Nu har det där gått över på Sjöfartsverket, så det finns ju rödvita helikoptrar av en typ som heter Augusta Westland 139 som är inköpta för det ändamålet. Men det är klart att Försvarsmakten kan vara med och stötta i händelse utav till exempel skogsbränder eller större katastrofer. Estonia minns vi 94, men där var ju fortfarande då marinflygets helikoptrar, de som tog hand om räddningsinsatsen från svensk sida.
Är det någonting som man ser fram emot? Eller kanske konstigt att säga att man ser fram emot en katastrof. Men att få liksom vara aktiv utan att landet är i krig på det sättet.
Det är en form av skarp verksamhet i fredstid.
Just det.
Mm, så att det är en högt motiverande sysselsättning då.
Mm.
Om man släcker en brand som annars skulle få stora ekonomiska konsekvenser och kanske liv, i alla fall hos boskap eller någonting sånt. Det är klart att det känns bra.
Mm. Jag minns ju de här stora bananhelikopterna som vi kallar när vi är små.
Mm.
De finns väl inte kvar i landet längre?
Nej, de finns ju kvar i landet, men de står på flygmuseer.
Ja.
Inte alla av de som vi haft, utan huvuddelen köptes faktiskt upp till skogsverksamhet i Kanada, tror jag. De används att flyga ut timmer från väglös terräng. Alltså man fäller timret på plats och sen så flyger man ut timret med sling och gör affär på det. För det är så pass mycket timmer i dem där. De hade ganska lite gångtid, de Vertol-helikoptrarna vi hade. Vi hade använt dem under flera år, men de var i bra skick. Så att jag tror att de gjorde en bra affär, den här kanadensiska skogsbolaget, när de köpte de här.
Det finns någon modern variant?
Det finns modernare varianter utav det. Och nu pratar vi tandenrotorkonceptet. Det vill säga det sitter två stycken huvudrotor, kan man säga, en fram och en bak på flygkroppen. Det finns en helikopter som heter Chinook som också har tanden som är lite modernare än Vertolen 107an då.
Har du flygit någon av de här?
Ja, alltså inte så att jag har varit influgen på dem, men jag har suttit och fått spaka dem. Och de är väldigt stadiga och stabila. De har också en bred... när man flyger hängande last så är det viktigt att känna till var flygets eller helikopterkroppens tyngdpunkt ligger. Så att man inte lastar fel och lasten hamnar för långt bak. Eller den hängande lasten hamnar för långt bak eller fram. För då kan man få dåliga eller rent av icke-flygbara situationer. Men eftersom man då på tandenrotorkonceptet har liksom en rotor i vardera ändan av flygkroppen så kan du hänga lasten i stort sett var som helst mellan de här två rotorerna. På en vanlig konventionell helikopter där ska lasten normalt sett hänga rakt under rotorn för att få bästa placering.
Vilken helikopter var det roligast att flyga?
Jag tycker att den som har varit roligast att flyga har varit helikopter 9, B105, den som vi hade som pansarvärnshelikopter i Sverige. Den är inte den starkaste motormässigt helikoptern som jag har flugit, men den är väldigt behändig. Jag brukar jämföra den med att köra go-kart. Om man vrider på ratten på en go-kart så händer det saker på en gång. Om man sitter i en vanlig bil så kanske man får vrida några varv på ratten eller i alla fall den är lite degigare. Men den här reagerar direkt. Mm. Den har ett stelt rotorsystem vilket många helikoptrar har idag. Men när den här kom en gång i slutet på 60-talet tror jag konceptet började utvecklas så var det en av de första helikoptrarna som man kunde loopa och rolla med. Det är ingenting som man gör normalt sett för det fyller liksom ingen funktion under vanlig flygning, men man kan faktiskt loopa och rolla och belasta det här rotorsystemet på ett annat sätt.
Och det är ju som är så mycket annat, så ibland räcker det med att veta att man kan göra det.
Ibland räcker det att veta med att man kan göra det. Ja, men
det är ju lite ballare att kunna göra det.
Ja. Nej, men det är fortfarande den helikoptern som dels jag har mest flygtid på, men som jag också tycker är den som har varit bäst och roligast att flyga. Vi hann ju aldrig säga någonting om Vertolen flygmässigt, men den stor och stabil och kanske lite bussaktig i sin respons. Det känns att det är en ganska lång helikopter och tung helikopter.
Det är ju lite barndomsminnen för mig i varje fall, den helikoptern. För den, det är den som man liksom ser framför sig på nyheterna som spanar ur båten, släpper sjunkbomber och sådär.
Men kan man inte ta andra aspekter då? Har du varit i de här, du vet, kommer du ihåg tv-serien Magnum PI när han åker som en liten glas, som en liten fiskskål ser ut som i luften? Pyttesmå.
Ja, men jag har flugit sådana helikoptrar också. Inte exakt den modellen som du är med i Magnum PI. Men ja, sådana som i stort sett bara är en plexiglaskupa.
Det känns
ju rätt. Som man ser väldigt bra ur åt alla håll då.
En guldfisk.
Som en guldfisk, ja.
Om man tar lite modernare helikopter och sådär. Alltså jag har ju ytterst begränsade kunskaper om helikopter, men jag tycker Black Hawk låter ju coolt.
Och Black Hawken, den har vi ju i svenska försvarsmakten, och det är helikopter 16 hos oss. Våra flygsystem får ju ett nummer efter den ordning de anskaffas eller man fattar beslut om anskaffning.
Det är så otroligt skönt svenskt byråkratiskt. Köpa väl in en ascool helikopter som heter Black Hawk som skulle kunna vara så här fantastisk marknadsföring för att få in massor med unga män och kvinnor som vill bli så här coola helikopterpiloter. Och då det sexiga namnet helikopter 16.
Den kallas nog Black Hawk i vanliga fall också inom försvarsmakten. Men ja, Gripen heter ju 39, det känner ni ju till, och föregångaren Vigge var 37, och då undrar man vad var 38 då? Ja, men det kan ha varit ett koncept som det aldrig blev någonting utav, det vill säga att man hade någonting som var på gång, men det blev ingenting utav det hela då.
JAS 39 låter ju coolare än helikopter 16.
Ja.
Kan du?
kanske. JAS är coolt. Är inte det jakt, attack, spaning?
Jakt, attack, spaning, den kan ta alla de rollerna.
Ja.
Mm. Men har du flygit flygplan också?
Ja, det har jag också gjort. Men det är samma som med Vertolen, att jag är egentligen inte influgen på flygplan. Men genom mitt yrke så har jag haft förmånen att få flyga en del stridsflygplan och andra flygplan också genom åren. Och spakat lite själv ibland och ibland bara suttit med och åkt. Jag har haft sådana utbyten mellan olika divisioner. Jag tjänstgjorde under ganska många år uppe i Boden på dåvarande arméflygbataljonen. Och vi hade regelbunden kontakt med en av divisionerna på F21 i Luleå, Kallax. Där vi spelade innebandy med och mot varandra och där vi ibland var och flög med varandra också, bara för lite erfarenhetsutbyte.
Innan vi börjar gå in på det här med militärklockor och din praktiska erfarenhet från hur det sett ut i Sverige, så har jag faktiskt en grej som har gnagt sen vi har spelat in podd förut.
Ja.
Vi spelade in podd tillsammans, så var det hade vi en röjdykare med oss också.
Just det, Sixten.
Precis. Då pratade vi om helikopter och helikopterhandhavande och så. Och då sa du, vill jag minnas, att man lämnar inte cockpit. För jag frågade om det här med utskjutning. Mm. Så. Men det har gnagt lite.
Mm.
För jag har läst att man kan skjuta ut sig ur helikopter också.
Mm. Det finns...
Hur ligger det till?
Ja.
Drog du en rövare?
Nej, jag drog inga rövare. Det gör jag aldrig. Men... Jag utelämnade kanske en del av sanningen då. Det finns en rysk helikoptertillverkare som heter Kamov. De gör normalt sett marina helikoptersystem som är ombordbaserade på fartyg tillhörande den ryska marinen. Men sen gör de också två stycken modeller nu. En som heter KA-50 och en som heter KA-52. Och det som skiljer dem åt är att den ena är ensitsig och den andra är tvåsitsig. De här har ytterligare ett annat typ av rotorsystem som kallas för koaxialrotor. Och då kan man tänka sig två stycken huvudrotorer som är placerade ovanpå varandra. Den undre roterar åt det ena hållet och den övre roterar åt det andra hållet. Så att vridmomenten tar ut varandra, så att man behöver inte ha någon stjärtrotor för att kompensera för vridmomentet. Och det här systemet är då byggt så att man också kan skjuta ut sig ur helikoptern. I likhet med om du sitter i ett stridsflygplan eller något annat flygplan som är utrustat med katapultstol, så skjuts man då ut med hjälp av en krutladdning. I helikopterfallet, så det första som händer när man rycker i handtaget för att skjuta ut sig, det är att bladen separerar från rotorerna så att de försvinner. För att annars så skjuts man ju rakt upp igenom rotorsystemen och då är det inte så stor nytta med att skjuta ut sig i alla fall.
Ja.
Och sen efter det så sprängs huven, alltså glaset ovanför, det är bort och sen trycks man upp med hjälp av den här katapultstolen då. Jag tror att det där faktiskt har skett vid något tillfälle här nu i Ukraina. Det är väl därför som du kanske har fått upp ögonen för det hela. Men det är inte speciellt vanligt. De här helikopterna är ganska få än så länge. Och jag tror att man i första hand försöker landa helikoptern. Men det är klart att är man i ett kritiskt läge där helikoptern har blivit träffad av någon robot eller någonting sånt, så att den inte är flygbar längre, då kan man skjuta ut sig.
Jag kommer ihåg när jag var liten så pratade man om gamla stridsflygplan som hade propeller, och så hade du kanonen eller kulsprutan längst fram som sköt liksom mellan rotorbladen, att den var på något sätt synkad med där. Jag tänkte att det var någon sån lösning även för pilot att trycka mitt vällen.
Man blir tajt kastad genom en fläkt.
Ja, exakt.
Men stämmer det verkligen? Kan man synka en kanon med...
Det kan man göra. Det var egentligen en tysk uppfinning, har jag för mig, som kom under första världskriget. Där hade man ju till att börja med ganska klen beväpning på de flygplanen man flög med. Det var alltid från att man tog med sig en revolver upp i flygplanet och så satt man och sköt samtidigt som man flög. Och sen försökte man få till bättre beväpning och göra det lättare att sikta. Då satte man ju någon form av automatkanon eller en kulspruta i nosen på flygplanet och så flög man. ibland, eller ja, till början med så var den ju inte synkroniserad med propellen. Vilket innebar att propellen fick en del skador. Och det var propellrar ibland annat som var belagda med någon form av skyddsplåt på baksidan. Just för att de inte skulle ta så mycket stryk. Men sen var det någon tysk ingenjör som kom på då att man kunde tajma propellerbladets position med kulsprutans eldgivning så att kulan gick iväg när det inte fanns ett propellerblad framför och vice versa. Och det var det som blev gällande sen.
Hade det inte varit enklare att bara flytta kulsprutan lite?
Ah.
Det gjorde man ju senare under andra världskriget. Där satt ju då kanonerna, automatkanonerna ut på vingarna. Om ni tänker en Spitfire till exempel eller andra. Men det fanns också sådana som hade kanoner fortfarande. Eller automatkanoner som sköt igenom en propeller som då var synkad.
Mm. Jag gillade konceptet med att skjuta bara rakt genom propellern.
Ja,
jag tyckte också, jag fick också jättemycket fina bilder i huvudet och åka runt med revolver som en
Lite som en cowboy fast upp i luftet.
Ja.
Det finns faktiskt en berömd fransk pilot som heter Roland Garros. De som är tennisintresserade känner igen Garros-stadion där man spelar franska öppna på grus. Det är han som har gett namn efter den. Men han var en sån som hade plåtar på baksidan av propellerbladen för att det där skulle funka.
Mm.
Och sköt man för mycket då gick kanske propellern sönder men då fick man glidflygningsland eller någonting sånt.
Det är lite hår, det är lite hårig inställning till det så här.
Mm.
Ah, man behöver liksom lite som när jag för många år sedan hade en kort session som racingförare och det var någon, jag tappade bromsarna på första loppet jag körde för att vi hade byggt bilen dåligt. Så vi fick tålig ventilation, så tappade bromsarna. Då var det en av de håriga snubbarna i depån som, när jag kom in så här och sa att med bromsarna har slutat. Du ska inte bromsa, du ska gasa.
Ja.
Och så liksom bara utvinkade igen.
Mm.
Så, lite samma.
Ja.
Så kommer vi andra lite mer räddhågsna med rådjursögon. Törs inte.
Mm.
Nej, men det är jättehäftigt. Om vi lämnar flyglivet då och går tillbaka lite till klockor. Fredrik, du hade fler klockor du ville prata om.
Exakt. Jag har haft två till militärur. En Majetek, tror jag att de heter, om jag inte kommer ihåg fel. Som är en tjeckisk, har jag för mig, flygarklocka. Och den kom från tre olika leverantörer. Lite som Dirty Dozen, fast istället för 12 så var det 3. Och den som jag hade var en Lemania. Jag tror att det fanns Eterna och Longines eller något liknande. Och de var ganska lika, väldigt snygga klockor. Lite större än Dirty Dozen-klockorna som var ganska små. Som jag gillade jättemycket. Sen hade jag också en TG-195 under en väldigt, väldigt kort period. Och den tycker jag är rolig. Framförallt att den har sin komplikation som är anpassad för det militära. Annars är det ju bara klockor som kanske är framtagna och beställda militärer. Men här är ändå en komplikation som är specifik för en militär användning. Och den kan jag tycka är ännu roligare. Och att den är svensk också, såklart.
Men berätta lite om den komplikationen då. För att det är ju...
Men den har ju då den är ju som en monopusher-klocka med en tryckknapp på sidan som nollställer sekundvisan. Och det var just lite det som du beskrev när man har sin samling. Och jag har läst mig till att det här ska vara för artilleriet. Så att artilleristen kunde nollställa så att de synkroniserade tiden. Och jag tänker mig att man gör det tillsammans med infanteriet. Så att när artilleristen lobbar in skotten så ska inte infanteristen vara för långt framme. Och sen när fienden har fått kanonen i kulorna i huvudet, då springer infanteristen in och skjuter de som har klarat sig. Och då vill man inte springa för tidigt. Och inte för sent heller. Utan det ska vara en bra timing. Ungefär så. Eller inte så enkelt.
Man ska vara på rätt tid. Rätt plats och med rätt utrustning. Mm. Även i det läget.
Ja.
Framförallt så tror jag att man gör det på pjäsplats. Det vill säga där själva den skjutande enheten står. Och så gör man det ihop med eldledaren som befinner sig framme i terrängen. Och då ska leda elden så att den hamnar på rätt ställe. Så att man nollar sekundvisaren så att man vet exakt när skotten går och när de ska landa i målet.
Mm. Ja, precis. Så det här är skott man lobbar in. Så det är ganska lång tid från start till mål, va?
Ja.
Mm.
Stig, hur är relationen under din tid i det militära? Hur har relationen till klockor sett ut? Hur...
Jag har haft klocka på armen egentligen allt sedan jag var värnpliktig en gång i tiden. Och när jag gjorde värnplikten på ett av jägarförbanden i landet som vi hade då. Och rätt tid, rätt plats och rätt utrustning. Jag såg till att ha en klocka som var ganska tålig och... som också funkade under kyla, för vi var ute väldigt mycket och det var ett kallt år när jag gjorde värnplikten. Jag har alltid burit analoga klockor genom alla år och tycker att det är att föredra i militära sammanhang, att man snabbt kan få en uppfattning om hur mycket klockan är istället för att titta på några siffror och göra om det till en tid. Det analoga funkar bättre i den aspekten.
Har du någon gång haft klockor som du har fått som en del av utrustningen? Eller är det privata klockor? Eller?
Nej, alltså, till att börja med under värnplikten så var det självklart min egen klocka som jag hade. Och min egen klocka som jag sen fick byta ut eftersom den första tror jag gick sönder när vi ålade någon gång. Och sen har jag också i början av min flygkarriär när jag jobbade inom arméflyget, det dåvarande arméflyget, haft egna klockor. För att då fick vi inte ut några klockor. Under samma veva så hade flygvapenpiloterna då, tror jag, den här Citizen, någon analog Anna Digge-klocka eller någonting sånt där. Den ser inte så mycket ut för världen. Men det var den de bar då. Så att man var inte så jätteavundsjuk på att man inte fick den där.
Jag har en sån. Inte den militära versionen, men jag köpte en sån ny, alltså själv, när jag var liten. Precis en sån. En Citizen med analoga överdel och sen digital underdel.
Och var det därför du köpte den?
Men jag visste inte. Jag fick lära mig nu i nutid att den användes också av militären. Jag köpte den för att jag tyckte om klockan då. Och nu när jag tittar på den så är den pytteliten. Smaken förändras såklart, men den kändes... Då var det, jag hade den i många år, hela tiden. Så att,
Är det så vanligt i svenska militären att man får... klockor som är
det utrustningen? Nej, det är det inte, utan det är förbehållet vissa tjänster. Det är flygtjänst och det är dyktjänst som jag tror har varit genom alla tider egentligen, att man har fått ut eller åtminstone för vissa uppdrag kunnat låna en klocka och ha klockan på armet, en klocka då som är tillhörande Försvarsmakten. Men efter de här första åren inom arméflyget så gick ju arméflyget upp sen som en del i flygvapnet, och sen dess har jag egentligen flugit med de klockor som har tilldelats flygvapnets piloter. Först flög jag med någon Seiko-kronograf och sen byttes ju den ut mot den nuvarande Sjö Sandström UTC Skydiver.
Just det.
Men jag kommer ihåg när jag var och pratade, tror jag, det här första poddavsnittet med koppling till den här Citizen-klockan som vi nu pratade om, så var jag med något år på en sån här flyktövning uppe i övre Norrland där olika flygflottiljer och vi som då tillhörde arméflygbataljonen i Boden övade tillsammans. Och där man blev avsläppta i par någonstans ute i terrängen, och så skulle man med hjälp av bristfälliga kartor och lite olika hjälpmedel ta sig tillbaka till någon bas. Men där alla var tvungna att passera något smalt näs för att man skulle åka fast och utsättas för fångförhör. Och då var det ju så att de här som förhörde oss som blev tillfångatagna kunde identifiera dem som var piloter för att de hade just den här Citizen-klockan på sig. Sen var det med en del tekniker och ombordpersonal på andra flygsystem, och de hade ju egna klockor, precis som vi hade egna klockor också, så att det var ingen som visste att jag var pilot. Och de behandlade de här piloterna lite taskigare vid något tillfälle. Man blev upppissad i träd med benen upp och huvudet neråt i väntan. Och då var jag rätt nöjd att jag hade den här anonyma klockan.
Det där är faktiskt en aspekt som jag inte har tänkt på förut. Men det framstår ju som fullständigt logiskt. Att så här, det är en klocka specifik för en specifik tjänst blir ju väldigt avslöjande. Om man tänker ut militärt perspektiv.
Det handlar ju egentligen i förhörssammanhang då att bryta ner den som man ska förhöra. Och ju mer vetskap man har om vederbörande, desto enklare är det förstås. Så vet man då att det här är en pilot eller någon utan någon speciell kategori, då har man ju på ett sätt kommit lite innanför skalet.
Men vilka klockor har du burit under året? Om vi skulle göra liksom den kompletta listan över Stigs
militärer? Allt ifrån värnplikt och fram till pension.
Får jag fråga en sak också innan du börjar sortera alla? Jag har ju fått för mig att man inte heller vill ha en blank klocka. En klocka som reflekterar solljus eller och så vidare. Att antingen ha en matt svart målad klocka eller ha någonting som täcker över klockan. Jag har hört också att det är populärt. Har du haft några sådana tricks? Eller?
Det är väl en bra aspekt ur den bemärkelsen att man vill undvika upptäckt eller att bli upptäckt med en klocka som kanske då reflekterar solstrålarna, eller man har en sån här klocka som piper en gång i timman.
Just det, såklart.
Det är ju värdelöst. Den funktionen ska man stänga av direkt förstås så att inte ljudet kan avslöja en. Men man kan också ha en sån här skydd över klockan. Det finns sån här cardboardskydd som man sätter med ett litet lock som man kan plocka av eller sätta till. Då, som skyddar klockan men som också skyddar mot reflektioner ur glaset. Men de klockor som jag har haft allt sedan starten, jag var tvungen att tänka vad jag hade i början, den här som gick sönder, men jag tror att det var en Orient som under någon stridsförflyttning övning sprack glaset på den här, vi slängde oss i skydd och så skulle man åla, och när jag tittade på klockan så var det liksom kört med den där. Sen har jag haft, tror jag, 2-3 stycken Casio-klockor, men det har varit analoga klockor. Någon tror jag hade någon sån här liten digital display. Och sen den klockan som jag kanske egentligen har flugit mest med i början av min flygkarriär, det var en sån här Seiko-kronograf. Den första analoga Seiko-kronografen som kom ut, som jag köpte. Och den hade jag egentligen fram till och med vi gick över i flygvapnet och jag fick en annan Seiko-kronograf då, men som var kronmärkt, M-nummermärkt. Och avslutningsvis nu fram till och med pension så har jag flugit med Sjö Sandströms UTC Skydiver.
De här som är M-nummermärkta och så vidare, i svenska militären, de tillhör militären. Det är ingenting som man själv får behålla eller köpa loss, eller hur fungerar det?
Nej, utan de ingår ju som en del i flygtjänstutrustningen. Mm. Jag har en hjälm, jag har en flygoverall, jag har en väst och jag har lite andra prylar, och allt är ju M-nummermärkt och ingår som en del i den utrustning man har med sig och på sig i samband med bedrivande av flygtjänst. Och det innebär att den dagen som man inte längre flyger, man går i pension eller man blir tagen i flygtjänst utan någon annan anledning, medicinsk eller ja, det kan vara man ska iväg och tjänstgöra någon annanstans, då lämnar man tillbaks den utrustningen. Och det är utrustningen då som är inköpt utav Försvarsmakten för skattebetalarnas pengar, så det vore ju helt regelvidrigt att man liksom lämnade de här klockorna då till piloterna som någon form av tacksamhetsgåva eller någonting sånt där, utan de återanvänds.
Men det är lite grann som konst på kontor. Det är inget man ska ta med. Det tillhör företaget eller kontoret. Ja.
Sen var det ju så förut att Försvarsmakten sålde ju viss del av gammal materiel på överskottslager runt omkring i landet. Där jag bodde då så fanns det ett i närheten i Arboga som man kunde åka och titta på. Det finns ju också skrönor, eller om det är riktigt berättelser om att det låg just den här Alemania TG-195 i lådor på bänkar, och man kunde ta sig en grabbnäve och köpa dem för om det var 50 kronor styck eller om de ens kostade det.
Jag tror ju att det där faktiskt stämmer.
Det tror jag, ja, men det tror jag också. Det fanns väl inget intresse för dem heller, för det var väl den eran som digitalklockor kom väldigt stort.
För jag kommer ihåg de här gamla överskottsbolagen innan ÖB blev en
någonting annat, något privat.
Ja, för att ett tag så var det ju faktiskt. Du kunde gå dit och köpa gamla gasmasker och ganska bra kängor och liksom sådär.
Jag för mig att det var statlig materiel rent generellt. Ja. För jag vet att polisen sålde ut gamla såna här BMW-motorcyklar och det fanns skinnjackor och grejer och sånt där.
Ja, just det. Så det var inte bara militären, utan det var statens utförsäljningskanal.
Ja. Och det var väl ett bra sätt att få in pengarna igen. Sen finns det vissa saker, enheter, prylar inom Försvarsmakten som går till destruktion när de slutar att vara en aktiv del av utrustningen.
För att det är hemligheter eller för att man...
Inte för att det inte är hemligheter, men för att de kanske då inte ska säljas på den öppna marknaden utav olika anledningar.
Mm. Du nämnde att du har tjänstgjort både i och utanför landet. Och när du träffar kollegor från andra länder, pratar man om klockor? Jämför man, visar man, eller är det liksom... För mig är det en stor grej, men det kanske är för att jag är klockintresserad.
Jag är ju lite klockintresserad också, Fredrik.
<Jag vet.
laughs> Så att det är klart att jag har tittat en del på klockor, ibland pratat med andra också. Och eftersom klockan ändå är någon form av arbetsinstrument för oss på flygsidan, så det är klart att man har tittat och jämfört. Och det är ju så att alla försvarsmakter har ju inte issued klockor eller klockor som köps in utav respektive försvarsmakt, utan många flyger med egna klockor.
Mm. Har du sett något riktigt spektakulärt? Något sådär, jag tänker ju någon militär, vad heter det, Milsub eller någon här Tudorn som fransmännen dök med och så vidare. Har du sprungit på något sånt där som man trånar efter?
Nej, det har jag inte gjort. Och jag är nog lite för ung för att liksom ha träffat de som har burit de här klockorna.
Mm.
Så det har jag inte gjort. Utan det har varit ganska högst normala klockor egentligen.
Mm.
Typ helgulds Breitling.
Ja.
Mm. Finns det liksom, kan man se...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är bland svensk personal, men även utländsk. Finns det liksom trender i vad, om man nu ska skaffa klockor själv? Finns det någon så här, och du som då, jag tänker att du också är klocknördet, kan man notera liksom att så här, alla amerikanska piloter har sådana klockor, eller alla tyska artillerister har?
Nej, inte vad jag kan dra mig till minnes i alla fall, att det har varit så. Om det är en klocka som är issued, ja, då ser man att de flesta har den här typen av klockor. Jag har jobbat rätt mycket ihop med finnarna här de senare åren. Och där hade de finska Hornet-piloterna allihopa en Breitling-klocka som de hade då fått köpa in själva, men till ett reducerat pris. En Aerospace utav den här lite senare versionen.
Därför att jag tänker, när man pratar civilt flyg till exempel, så finns det ju, upplever jag det som, jag generaliserar lite nu, men jag upplever det som att bland civila piloter så finns det liksom att man gillar en viss typ av klockor, eller man, kanske lite trend att alla som flög på 90-talet, då hade de en sån eller sin sån klocka på sig. Detta var något liknande i det militära, men...
Jag tänker att alla, kanske inte som är i luften, men som är på marken, har G-Shock.
Mm. Ja, men det är en typisk soldatklocka, skulle jag säga, G-Shocken, i olika versioner. Den är tuff och den är tålig och den funkar, och det spelar ingen roll om det är blött eller kallt eller någonting sånt där. Den...
Och inte så mycket pengar heller.
Nej, inte så mycket pengar. Så skulle den mot förmodan gå sönder eller försvinna, så är det ingen större fara. Då köper man en ny i sådana fall.
Mm. Det känns nästan som de är designade för att passa in i det militära. Mm. De har lite de färgerna och heter lite coola så här Mudmaster och vad de heter. Ja. Alltså det låter som det passar in i miljön.
I sammanhanget, ja.
Men där har jag faktiskt en grej som jag tänkt på lite. Det är det här med, man tänker liksom mekaniska eller analoga klockor med kvartsdrivna. De har ju aldrig någon uppkoppling mot någonting annat egentligen. De är inte radiokontrollerade eller liksom så, utan de bara snurrar ju på.
Mm.
Och tills batteriet tar slut eller fjädern är utsprungen. Men om man tänker övergången då till att börja använda Geico-klockor och kanske smartklockor, jag tänker på sådana Suunto-klockor och Garmin och allt det kan vara, finns det en risk där i att man är uppkopplad och kan positioneras och
så klockan är ju egentligen passiv mottagare utav signaler. Mm. Om den är GPS-baserad eller om den är radiobaserad eller någonting sånt. Så klockan är ju inte aktiv och sänder ju inte ut någon signal som man då skulle kunna pejla. Däremot när det gäller...
Jag tänker att det finns ett så här gridsystem med satelliter som bara...
Så man ser alla klockor som rör sig i ett skogsområde eller någonting sånt. Det gör man ju inte, utan klockan söker ju egentligen passivt efter signalen från GPS-satelliten eller radiosignalen för att synka tiden eller någonting sånt. Utan problemet uppstår väl snarare om man använder klockan aktivt och kanske loggar en löprunda eller en väg som man har gått och laddar upp det genom någon form av sån här app-baserad funktion, Strava eller någonting annat. Och där kan man i sådana fall hacka och komma in och titta var har den här klockan befunnit sig och varför har den funnits där och finns det andra klockor som är i samma område eller någonting sånt. Men klockan som sådan är ju passiv, så att egentligen brukaren och vad brukaren utav klockan gör med informationen som finns som är det viktiga att undvika då, att göra den offentlig eller tillgänglig.
Finns det någon klocka, någon smartare klocka som är integrerad med de militära kommunikationssystemen? Jag tänker på en smartwatch till exempel. Jag kan ju föreställa mig att det finns funktioner som är nyttiga och bra rent militärt, men att man har man liksom testat eller experimenterat eller liksom använder man det i någon utsträckning som en del i den vanliga liksom militära kommunikationskällan? För att någonstans så man pratar ju ändå med varandra över radio och vad det nu är, över Rakel eller så. Och då tänker jag, har man integrerat klockor i det någon gång?
Inte vad jag känner till i alla fall. Definitivt inte i Sverige, men jag ska inte säga att det inte förekommer. Det kan säkert kanske vara så att man tittar i alla fall på den möjligheten. Eftersom klockan är ganska liten och enkel att bära med sig. Men det ställer ju också större krav på batterikapacitet och att klockan fungerar över längre tid för att kunna lämna den här informationen. Men det är ju samtidigt också känsligt då, eftersom den bär på ganska mycket information som man skulle kunna ta över om den som bär klockan hamnar i fångenskap eller någonting sånt. Så att i första hand används klockan för det den är gjord för, det vill säga visa tiden.
Jag tänker att det här är en ännu större risk om man har en helt vanlig mobiltelefon. För där har du ju också så att du kan följa vart du har gått och varit om du inte har stängt av de funktionerna.
Ja.
Och det är ju en
den
del
är mycket,
som sänder.
Mycket större, ja. Ja. Det är det.
Den sänder ju vart du är och sådana saker. Så att, jag gissar att det också finns rätt mycket krav eller begränsningar för vad du får ha med dig när det är på riktigt. Liksom.
Ja.
Låt oss prata lite om att samla på militärklockor då. Fredrik, du var någon
först måste jag säga, när jag sitter och tänker efter, jag har ju haft många militärklockor. Nu har jag ju nämnt mina tre Dirty Dozen, min tjeckiska flygare, min svenska artilleriklocka och sen så min kanske viktigaste militärklocka, den som jag har på mig idag, det är ju min iranska Seiko från Shahens tid 1970. Så att jag känner att jag är väl bevandrad i militärklockens samlandet. Jag gillar ju gamla klockor också. Och någonstans hörde jag, eller om jag läste det, att det här med aktioner med militärur och så vidare. Det finns ju lite mindre aktioner. Ofta i England tycker jag att man ser dem, så ser man mycket militärur. Eller militär, inte bara klockor, utan det är ju även andra saker från det militära.
Det är dark web nu igen.
Nej, men det är fint. Det är sån här, du vet, typ bondaktioner, fast i England, utan slagsmål och fylla, eller vad du sa.
Tråkiga aktioner.
Ja, alltså, helt vanligt. Men att de här stora auktionshusen drar sig från att anordna fina auktioner med militärur. Det finns ju många militär klockor eller ur som är väldigt, väldigt dyra och väldigt attraktiva och som många samlare jagar. För att det finns ju ett problem med militärur är ju att de används i krig. Och att det då blir de här känslorna. Det kanske är klockor från andra världskriget. Och så har du auktionshus som då har köpare och säljare som kanske är på motståndssidan. Det finns en stor risk för auktionshusen med just militärhusauktionerna för att du har krigen i botten på något sätt. Och då är teorin att det är därför det aldrig anordnas några stora militärursauktioner på finauktionshusen.
Ja.
Det var det jag ville komma fram till.
Men det är en teori.
Det är min teori.
Det är din exakt. Teori.
Det är inte en vedertagen ens teori, utan det är bara min
För jag
teori.
Tänker spontant att att det kanske finns en ännu enklare förklaring.
Att det är för smalt.
Dels att det är svalt, därför att det, trots allt så kryllar det ju inte av, alltså det är ju lite egen nisch så, tänker jag. Och jag tänker att då, om jag får spekulera lite, så tänker jag att dels är det smalt och dels är det så att de som är intresserade av militärklockor kanske är också specifikt, ofta kanske intresserade av militaria i stort. Eller tvärtom kanske. Att så här, om du ska nå en bred grupp, då får du liksom gå på de som är militärt intresserade. Och de kanske är den stora gruppen. De måste sälja andra saker än klockor också. Och då kanske man hamnar i det här med att börja sälja uniformer och annat sånt som är lite tveksamt. Mm. Lite känsligt. Mm. Men sen tänker jag också på just militärur, så kan jag också tänka att det är inte alltid så jäkla väl dokumenterat. Och jag tänker på bara med Dirty Dozen till exempel. Det finns mycket fejk. Mycket franken uppbyggt. Mm. Så att det kanske är svårare att faktiskt presentera klockor som man 100% vet är 100%. Kanske.
Jag tycker att det är auktionshusens roll.
Men jag tänker att kompetensen kanske inte ens räcker till. Liksom. Det kanske växelverkar lite med det du beskrev också. Men att det finns väldigt många så osäkra parametrar som gör att det blir... Mm. Och sen också den här känsligheten som vi är inne på förut, Stig, med att det är faktiskt statsmakter som äger klockorna ofta.
Ja,
och det gör det. Jag vet inte hur lång preskriptionstiden är för...
Nej, jag vet inte heller. Det finns ju rätt mycket CVC-klockor, G10, som finns ute på den civila marknaden. Och där tror jag att det är sådana överskottsklockor eller någonting sånt. Mm. Eller om man eventuellt har låtit soldater eller de som har burit de här klockorna ta dem när det är slut. De är ganska enkla och förmodligen billiga också. Det är väl ingen större kostnader egentligen, men jag tror inte att de har kommit ut på illegitimt sätt, utan att de är okej.
Okay. Mm. För att ta ett exempel. Ett auktionshus i USA som skulle då teoretiskt ordna en militärursförsäljning, och så får de in en Sjö Sandström som är kronmärkt.
Mm.
Det känns ju inte så långsökt att de inte skulle så här dubbel- och trippelkolla den där klockan. För just den aspekten att en sån klocka är per definition stöldgods.
Mm. Exakt.
Ja. Och det kanske är någonting man inte vill hamna i heller.
Ja, men det är också en del i det faktiskt. Så långt har inte jag tänkt, men det är klart att det också påverkar att flera av dem ska inte kunna finnas till försäljning. Mm. Det är sant.
Mm. Mm. Och lite grann det är också då, tidsaspekten på det. När är okej, om det liksom, om klockor byter ägare bland militärer och samlare och det är gamla klockor liksom från 70-talet och sådär. Men jag är inte säker på att en klocka från 70-talet, kanske någon som är juridiskt bevandrad kan svara på, men det kan ju faktiskt vara så att 70- och 80-talsklockor är liksom i det egentligen, om man ska vara by the book, är det grönt eller är det...
Nej, jag vågar inte heller säga.
Stickspår.
Men ändå att samla på dem, jag tror att det tilltalar många. Du sa att det var ganska få, men jag tror i klocksamlarkretsar så är det en ganska tacksam nisch, för det, för mig i alla fall, nu om jag pratar bara utifrån mig själv, så ger det en ytterligare dimension till samlandet. Du har både den fina klockan som du tycker om, men den har också en historia. Den används i de mest extrema miljöerna. Det kan vara dyka, det kan vara flyga, det kan vara springa bland gevärskulor och så vidare. Att det finns någonting lite romantiskt i det här liksom militäruret, och då har du möjligheten att spara på de här minnena, även om det inte är dina egna minnen, så är det liksom tidsstämplar i historien. Det här kommer en brittisk Dirty Dozen-klocka, här kommer en tjeckisk flygare. Det är en ytterligare dimension för mig i samlandet som tilltalar mig jättemycket.
Ja, men det har jag funderat på själv också lite grann, och det får ni göra svara ni andra då. Vad är egentligen ett militärur? Är det en klocka som då har varit tilldelad, en issued klocka, eller är det en klocka som har burits av en militär? För det finns ju många civila klockor, om vi nu kallar dem för det, som har burits i avgörande situationer och på slagfälten. Den som lyssnar på det här kan till exempel googla major Erik Bonde. Major Erik Bonde, en svensk officer som var med under FN. Insatsen i Kongo för väldigt många år sedan. Och då får man upp en bild på den här majoren Erik Bonde sittandes sårad i bröstet och i armen och rökandes en cigarett. Han har råkat ut för något eldöverfall där nere i Kongo. Blivit sårad, inte dödligt sårad på något sätt, men sårad. Och väntar på att bli omplåstrad, så han har bar överkropp, för man har plockat av honom hans fältskjorta. Och på vänsterarmen sitter en klocka som jag tror inte man har lyckats identifiera den. Det kan vara en TG 195, men det kan vara en SIT eller en högst privat klocka som man har med sig. Den klockan bär ju på något sätt en militär historia också. Skulle kanske vara intressant ur den aspekten. Mm. Norman Schwarzkopf, som jag tror vi har diskuterat för något tillfälle tidigare, han hade ju en Seiko på ena armen, den är högst vanlig. Om det var en 007 eller 009 eller någonting sånt. Är det en militärklocka? Jag vet inte vad ni säger.
Mm. Ja, jag känner mig manad att svara.
Ja, kör.
Men jag är ju lite fyrkantig. Mm. Men för i min värld så är militärklockor... Militärklockor är klockor som har varit issued, som är M-märkta eller som har varit en del. Det är en klocka som har getts ut av någon försvarsmakt och har ett, liksom, en tydlig produktionskoppling. Mm. Den är beställd av en försvarsmakt eller en attackmakt, beroende på hur man väljer att se det. Mm. För att användas för ett visst syfte, som en del i utrustningen för olika typer av operatörer. Det är liksom så, tänker jag. Och det är väldigt fyrkantigt. Sen allt det andra runt, alltså klockor, som en klocka kan ha militär historia utan att vara militärur. Eller en klocka kan vara kan ha burits av major Bonde. Mm. Mm. Och ha liksom allt det. Men det blir liksom mer som en bra historia till en klockan. Mm. Men det är inte en militär klocka. Men det är en klocka som har varit mer militärt. Men då blir historien egentligen inte mer värd än en annan bra historia om en klocka. Mm. Värd jättemycket, såklart, eftersom det är sköna och bra historier på något vis. Mm. Men just det där, och jag tror att det här också är den uppfattningen som, om man ska vara lite strikt.
Men om vi gör en uppdelning där då, när det gäller civila klockor, för det finns ju också klockor som officersuret, som jag vet att du har pratat om i något avsnitt, som såldes av Ericsson Urhandel, men som såldes enkom till officerare i svenska försvarsmakten. Ja. Jag har en Breitling själv som i likhet med den som finnarna bär bara har tilldelats varit möjlig att köpa för sådana som har varit i flygtjänst och som har tillhört ett speciellt förband eller en division inom flygverksamhet.
Så är det väl också med Svenska Malm till exempel, som gör mycket
klockor? Ja, precis. Ja, men det har rätt. Då hamnar man ju något sätt under det tilldelade uret, men ändå ett ur som du bara då kan köpa om du är en sån som hade haft ett tilldelat ur, eller?
Ja, men så är det ju. Det är ju såklart inte svartvitt. Nej. Det är ju en gråskal. Ja. Men jag tänker ändå lite att för mig så är det nog skillnad faktiskt på en det är någonting annat. Det behöver inte vara någonting sämre. Mm. Utan det är bara någonting annat. Lite grann som att jag har med mig en klocka idag. En Gema som är typ issued till alla som är i franska marinen. Så. Men den säljs ju, vem som helst kan köpa den. Så att, är det då ett militärur? Jag har ingen aning. Mm. så att om någon militärursamlare gör det här, får de gärna ringa in till studion och berätta. Mm. Nej, men jag vet inte om den här Gema-klockan till exempel räknas som ett militärur. Jag tror inte det, fast faktiskt, om man ska vara strikt. För att jag tror inte att den är beställd på det sättet av franska militären. Det är mer som ett collab, ungefär som liksom, ja, jag vet inte.
Men om franska marinen hade köpt in en batch på 1000 kronor och, eller på 1000 klockor och stämplat eller haft någon form av symbol eller remnummer som bara rörde den gruppen, då hade det blivit ett militärur enligt din definition.
Ja, precis, precis. För nu är det liksom ungefär som att köpa en så här, jag vet inte, jacka från Adidas collab med Gucci. Så här. Det är ett coolt samarbete mellan Gemma.
Du är inte med i svenska landslaget för att du har en jacka med svenska flaggan på?
Nej, alltså det är liksom, det är ett coolt samarbete och det är en häftig klocka och så, allt sådär. Och det är jätteballt och den är, men det är inte en militärklocka.
Men för att dra lite så här, nu pratar du militär, men så finns det den här, jag ska inte säga att det är precis utanför, men angränsande, man tar klockor som är framtagna för polis, eller någon annan räddningstjänst eller brandkår och så vidare. Jag vet, i Italien finns det ganska mycket sådana. De har ju så mycket olika polisnivåer och sådär. Så har de klockor med den här Guardia Civil, eller kanske
de,
i Spanien.
De, sätter inte. De sätter väl emblem på allt, typ.
Ja, kanske. Det är lite mycket där. Men samtidigt, du har ju också det. För det är också någonting som används i tjänsten. Lite det jag är ute efter. Militären känns ju lite mer... det känns ännu det har gått ett steg till. Polisen utövar sin tjänst liksom i vardagen, medan militären utövar den bara i undantag liksom när det är krig. Jag vet inte om det är något, men för mig blir det ett steg
här,
till.
Om det är så att italienska polisen till exempel, om du börjar jobba på lokalpolisen i Sanremo, så får du liksom din uniform och din batong och din picadoll och din hatt och, jag vet inte, de har väl sabel säkert. Och så får du också en klocka som är en del av utrustningen. Men då är det väl den så här, då är det ju liksom en riktig utrustning. Då räknas det som en del av uniformen.
Ja.
Men Stig, du har ju mer ett gäng klockor. Vi kan väl titta på dem, så kan vi väl bedöma tillsammans om det här är riktiga militärklockor.
Ja, det är, en är ju det då, enligt din definition. Jag tog bara med några klockor som jag tycker skulle kunna funka i ett militärt sammanhang, helt enkelt.
Och det, grejen är, det är väl nästan minst lika intressant på något sätt, tänker jag.
Och viktigt att säga då att de flesta klockorna skulle ju funka i ett militärt sammanhang. Sen kan de ju vara mer eller mindre lämpliga då. De kanske inte ska vara rosa och ha en pipande timsignal eller någonting sånt. Men det är klart att en sån klocka är bättre än ingen klocka överhuvudtaget.
Just det.
Det är det.
Mm. Och sen är det helguld, du vet bara att det är staben.
Ja, och den kan man ju använda för att köpa sig fri i någon islandssituation eller någonting sånt där. Då är det kanske bättre att ha en guldklocka än en rosa.
Inte risker att stå att de bara skulle ta klockan.
Kan vara så.
Men ska vi kika?
Ja, nu tar vi dem. Tur och ordning. Det
tar vi tur och ordning bara.
Ja, och det blir svårt att tala medium då.
Men för att beskriva så fotar vi och lägger ut i...
Den första klockan, jag tar dem i helt okronologisk ordning här, det är ju en kronograf ifrån Seiko.
Var det den du flög med?
Nej, det är det inte. Nej. Så att den där är inte ämnemärkt, men den liknar ganska mycket den jag har. Men den är ju väldigt tydlig och bra och enkel att arbeta med. Det är liksom inga...
Vet du vad jag får för känsla när jag tittar på den här? Jag får lite IWC-vibbar.
Okay.
Vilket de gör ju mycket flygklockor. Så att det kanske är att det är en flygklocka som är jättefin.
Ja, och det är en kvartsklocka då, vilket jag också tycker är bra. Ska man sätta något krav för en klocka som ska användas i militärt bruk så tycker jag att de ska vara... tydliga, så det ska vara lätt att se vad klockan är. De ska vara tåliga, de ska klara lite väta och lite stöt och sånt där.
Får jag fråga om, ska det vara en svart eller en vit urtavla?
Jag föredrar svart urtavla med vita index eller siffror. Det tror jag är det som är mest förekommande också när det gäller instrumentering i flygplan. att det är just svart bakgrund och vita siffror. Från början så fanns det också det omvända, det vill säga vit bakgrund och svarta. Men nu är det nästan bara på det här sättet.
Mm, jag tänker också, om man tänker gamla klockor så var det vanligare med ljus urtavla. Mm. Jag ska inte säga att det är på militäruren. Det vet jag. Jag tror bara det har varit svart om jag har sett faktiskt. Mm.
Så då tror jag också att man hade väl urtavlan var väl någon form av emaljerad yta som man eventuellt målade index eller någonting sånt på. Att man valde att ha det på det sättet. Om man tittar på gamla bordsur och väggur, moraklockor och sånt där, så är det ju vita urtavlor och svarta siffror. Då kanske man helt enkelt bara tog med sig det till armen. Men sen när man kom på bättre tankar efterhand, då bytte man till den svarta tavlan och de vita siffrorna eller indexen.
Och finns det någon skillnad på flyga och dyka? Nej, båda är svarta.
Vita. Båda är svarta, och om man börjar prata om det här med att ha lommade index eller siffror, så är det också bättre kontrast där. Om man hade haft lommade index på en vit urtavla så blir det ju inte samma kontrast som det blir med den svarta bakgrunden.
Seikon.
Seikon, det var en Seiko. Sen har jag med mig en tysk Stova. Ett sånt här BO som då står för Beobachtungsuhr. De tillverkades ju då på direktiv från tyska Reichsluftfahrtministerium, tror jag. Flygvapenanknutet ministerium som gav ut direktiv för hur de här klockorna skulle tillverkas. Jag tror att det var 5 tillverkare, Stova, Laco, Wempe, Lange und Söhne och ytterligare någon som gjorde de här, men de såg precis likadana ut. Så det är väl som de här Dirty Dozen, fast det är då
German
5.
Deutscher 5.
Ja, de var ju större än den som du nu håller i armen, Fredrik. Jag tror att originalet var 55 mm stort, den boetten, för att den behövde vara lite större och lättare att titta på när man satt i flygplanet. Den där bars utav besättningen och egentligen företrädesvis utav de som inte flög, utan de som jobbade i bombflygplan med att hålla koll på kurser och tid mellan olika brytpunkter.
Mm. Det här är lite samma sak för mig också. Lite den här flygar IVC klocka.
Ja, det är det. Men en urtavla som är lätt att läsa av.
Jättefin den också.
Ja, och den tredje utav de som jag har plockat med mig, det är just en sån här CVC G10 som vi pratade förut. Det här är ju den enda klockan då som stämmer in på dina kriterier, Denke. För den är issued någon gång i tiden.
Själv en riktig militärklocka.
Ja, tidigt 80-tal. Så att den här skulle i praktiken kunnat ha varit med på Falkland när britterna åkte dit och kastade tillbaka argentinarna. Nu tror ju inte jag att den klockan har varit det, men det är det här med som är lite spännande. Ja. Man vet inte om möjligheten finns.
Men eftersom både jag och Bernd gillar en bra story,
så är det så.
Så är det här garanterat. Mm. Det måste vara det.
Mm. Paul Stanley har den varit där på Falklandsöarna.
Och jag tycker ju framförallt om NATO du har på.
Mm. Det är ett CVC NATO, och sen har jag en brittisk flagga på den där, och sen har jag dessutom på bandet satt en liten sån här kompass. Nu kan man ju ta ut syd med hjälp av klockans visare om man har sol i alla fall, oavsett.
Och det är ju den här jättekomplicerade grejen.
Ja, jag tror inte vi tar den en gång till. Man kan googla, men det skiljer sig lite grann åt om man är på södra eller norra halvklotet.
Jag tänkte säga det,
och så får man dessutom kompensera för sommartid om det nu är så. Ja. Det är ganska lätt.
Och den är lite svår om man nu ska tänka sig artillerisynken där.
Ja,
sol,
det är det. Men eftersom det här då är en brittisk klocka och de oftast har mulet, väder och regnet, så har jag kompletterat med den här lilla armbandskompassen till just den här klockan.
Snyggt.
Och så har jag tagit med mig avslutningsvis då ytterligare en Seiko. Jag gillar ju Seiko. Jag tycker de gör bra klockor. Jag har använt utav mycket Seiko i tjänsten. Det här är ju då ett dykarur. Och det är en sån här solcellsdriven urverk. Så den där tycker jag skulle funka bra i alla sammanhang. Jag tror att den är, om den är satta till 200 meter VR, den där, så den klarar ju allt som man egentligen kan tänka sig utsätta den för. Och man behöver inte vara rädd att batteriet ska ta slut när det är som viktigast, utan den där tickar på så länge det finns sol. Och är den fulladdad så håller den ju igång en dryg månad eller någonting sånt.
Mm.
Så att den...
Får jag fråga, har du dykt också i tjänsten? I tjänsten?
Ja, lite grann.
Du har gjort det?
Ja. Har jag gjort, fast i väldigt begränsad omfattning. Jag har mer provat på verksamhet, men sen med koppling till överlevnadsutrustningen eller den som vi har på oss, så har vi också numera på våra västar, räddningsvästen, en liten flaska med luft. Så att om man kommer under vattnet med helikoptern, och då funkar man ganska fort, så att när man kliver ut eller lämnar helikoptern, då kan man i alla fall vara 20, 30, 40 meter under ytan i sämsta fall, så ska man kunna andas luft. Dels under den tiden man tar sig ur helikoptern, för helikoptern vattenfylls ju ganska fort. Och brukar för det mesta också vändas upp och ner när den väl kommer under vattnet. För det tunga på en helikopter i form av rotorväxel och motorpaket och sånt, det är uppe i den övre delen av helikoptern. Och då blir det lite grann som en... per automatik att det vill vändas neråt sen. Så att när man tar sig ut ur helikoptern så har man hjälp av den här lilla flaskan med nödluft som räcker ett tag. Så att i den aspekten så har jag dykt en del när man tränar på de här grejerna att användas utav, utav nödluften.
Men de är helt grymma, alla ihop känns. Även om det bara är en som är strikt militär då, enligt den här strikta definitionen som jag dukade upp. Mm. Som inte behöver ens vara korrekt. Men jag, så är det ju... Jag fattar den militära poängen. Liksom.
Mm.
Fredrik, du har en Seiko med dig.
Ja, exakt. Min är ju strikt militär. Den här är ju... den är ju issued och allt möjligt. En Seiko också. Jag lägger den i samlingen. Som är från 1970 och är specialbeställd av iranska armén. Gavs av shahen i Iran 1970 till höga militärer. Så mimet till höga militärer så visar att den kanske inte har varit ute i kriget så mycket då. Den kanske mer har varit på någon sorts stabsfunktion, men ändå suttit på en militärs handled.
Jag tog med mig två klockor som jag tänker är lite militära. Det ena är ju då min Jema med Marine National som har liksom, ja, Colab-klockan kan vi väl kalla den för i alla fall. Och den kan jag förstå, för den är så här funktionellt sett bra. Den är lite samma tradition som de andra klockorna som ni har lagt fram. Men sen tog jag faktiskt på mig min, jag har en sån här Glycine Incursore Half Hunter med lock. Och där är väl den här klockan per se är ju inte en militärklocka, men det finns ändå någon sorts militärt arv i det här med locket från första världskrigets skyttegravar. Att man kunde dölja klockan under ett lock för att skydda urtavlan och glaset och allt sånt där från splitter och skott och jord och ja, vad det nu kan vara. Så att den kändes lite så där lite... Inte taktisk, men det finns någonting här som ändå kanske är lite långsökt, hör jag ju nu, ändå militärt.
Får jag flika in en annan koppling? Det här är ju en klocktyp, en klockmodell som vi hade med i den allra första OVG-året som en utlottning. Och Stig, visst är det så att du har haft någon av dina klockor på OVG också?
Ja, ingen av de som ligger här på bordet nu.
Nej,
som är med i sändningen. Men de två som jag nu har kört, jag har ju bara varit med 2 år. Jag vet inte hur många det har körts totalt. Hur många
4
år?
Tror jag att det är.
4, okej. Okay, ja. Men de två senaste åren har jag varit med. Och bägge de klockorna jag har valt har ju varit utav en militär typ. Lite fieldwatch-aktigt. Den första var en CVC Modellen heter Mellor 72. Mm. Handuppdragen och med fasta bandstift. Och den som jag körde nu i år var en fransk Serica 4512, tror jag den heter. California, en sån urtavla. Och den här California-tavlan har väl också lite militär koppling, att man liksom ska se vad som är uppåt eller neråt på urtavlan, med koppling till om det är romerska siffror eller om det är arabiska siffror.
Ja, jag har aldrig förstått varför det vart den här mixen. Det är väldigt lustigt.
Ja, men det är lite lustigt, och jag vet inte heller hur ofta de här situationerna uppstår där man inte vet det är upp och ner eller någonting sånt. Men det finns ju
du beskrev ju för bara 5 minuter sedan hur det var upp och ner i en helikopter under
precis, vatten. Precis, ja, så är det. Men det finns ju på den tyska klockan och på en hel del andra också den här triangeln som då ligger klockan 12 uppåt, så att man ska veta att det är det som är uppåt.
Ja.
Fin samling.
Mm. Verkligen. Rolig, ja. Det blev trevligt nu när vi upp alla klockor.
Ja, det är det. Och det här är ju en samling. Nu vet jag ingenting om din klocka, Fredrik, prismässigt. Men de klockor som jag har med mig, de kostar ju inte speciellt mycket. Den här G10 som då är ju en ishjulklocka, den tror jag köpte för 5 år sedan kanske, för knappt 2000 kostar den då. Den kostar väl kanske lite mer nu, men det behöver ju inte bli så dyrt som den här granan, den issue från Dirty Dassen här som vi pratade om, utan man kan komma undan ganska billigt. Och ännu billigare om man struntar i att de verkligen ska ha varit issue, utan bara utav militär typ.
Nej, men det är väl ett jättebra exempel på just där som jag brukar faktiskt pusha jättehårt på, att man kan ha superkul och det finns sjukt mycket klockor i alla möjliga prisklasser. Det behöver liksom inte dra iväg och bli dyrt. Berns.
Ja, men det är ju spännande, men det är också intressant att det finns ju militär klockelur ifrån liksom den lägsta prisklassen. Mm. Och sen tittar vi på de absolut dyraste klockorna, då finns det ju nästan inget tak heller. Man tar de militär issued Rolex som finns, med sub. De stack iväg för något år sedan, för de har legat ganska still länge, och nu är de jättedyra. Nu är det många miljoner per klocka. Mm.
Men då börjar du med en dyr klocka redan från första början. Ja. Det är en Rolex.
Ja.
Och den är sen dessutom issued och i en ganska liten serie. Så det är klart att den sticker iväg då.
Ja, det finns många som samlar på just märket Rolex. Och då blir det ju väldigt sådär trångt i samlarkretsar. Ja. Ja, men det är sant. Men samtidigt kan jag tycka att om man går till den här Dirty Dassen igen och man tittar på de som inte är så ovanliga som granan, utan de som finns ganska många av. Jag hade någon som var rekord, vad man kan heta, och ytterligare någon av de andra rätt vanliga, de kostar inte jättemycket, alltså det kanske är 5000 kronor, och då är det klockor som är 50-60 år gamla, jag vet inte hur gamla de är, 60-70 år gamla kanske de är. Där är de ifrån förresten.
De är från andra världskriget.
Ja, precis. Liksom. 70-80, ja, det är gamla klockor. Som är fortfarande fina, fungerar och som har den här historien. Det är mycket, tycker jag.
Det gick en komplett samling för några år sedan.
Ja.
På ett brittiskt auktionshus. När man hade liksom alla 12.
Ja, men och då brukar det bli lite premium när någon orkar samla ihop alla.
Absolut, absolut. Och det kan jag nästan tycka, just väl Dirty Dozen, så tänker jag att det är väl Den kan jag gå igång på alla. Inte hålla på i 10 år och liksom leta.
Nej. Vet du, jag känner så här. Jag hade ju 3 som sagt. Och de såg likadana ut alla 3. Och då känner jag så här. Antingen ska gå för 12. Mm. Och då är det ett livsprojekt. Och jag kommer inte ha råd med det här. Eller så ska jag ha en. För då har man ju... Det spelar ingen roll vilket märke. De ser likadana ut i stort sett. Så har du en sån. Så...
En hade räckt för mig, och gärna då en grana i sådana fall. Jag tror jag kom på det femte märket när det gäller den här Fliegeå här, tyska, och det är Wempe. Så att det är Wempe, Erlange und Söhne, det är Stowa, det är Laco, och det är... glömmer jag bort igen här då. Erlange und Söhne, Stowa, Laco, Wempe och...
Vi gör det som en tävling då. Den som lyssnar och kommer på den femte...
Jag kommer att komma på det så fort det är avslutat här. Men
vi gör en tävling. Ja, den av de som lyssnar som kommer på det femte B-uret och lägger det i kommentarsfältet på typ Instagram får ett notoband.
Mm.
Kör sitt.
Ett billigt, ska jag säga.
Och jag funderar bara i sammanhanget på om det var lättare att samla de fem. Men jag vet inte hur många de gavs ut. Det finns ju två urtavlig versioner. A-versionen och B-versionen.
Varje?
För jag tror från varje tillverkare. Ja, i sådana fall. Då ska man ha 10 om man ska ha alla hemma.
Jag röstar på de här checkerna. Det var ju bara 3.
Jag blir så sjukt stressad av den typen av samling.
Ja,
jag blir jättestressad. Jag känner att om jag skulle inte greja en.
Nej.
Jag måste ha alla.
Ja, och sen så fort du har köpt den sista, då är du klar och du bara säljer allt.
Absolut.
Ja. Så att det blir också ett dåligt samlande, för du njuter inte någonstans. Nej. Varken på vägen eller när du är klar.
Nej, det är ett livslångt, det är ett lidande. Det är bara ett lidande.
Gissar. Nej, men då är det bättre här. Plocka russin och bara njuta av var och en.
The struggle is real. Nej, men vad säger ni killar, gubbar, grabbar? Ja. Kommer vi så mycket längre om militären idag?
Ja, vad jättekul.
Nej. Stig, jättetrevligt att ha dig här. Men det finns en grej. Stig, du hade faktiskt ett önskemål.
Just det, men jag var ju med så många gånger i den andra poddformatet där. Och då fick man önska sig en låt på slutet. Och det tyckte jag var trevligt. Jag är uppvuxen med Ring så spelar vi. Med Hasse Tellemar, och där fick man alltid önska sig en låt, och det får man göra fortfarande även om det är andra programledare.
Så att... Bär sig lite av en Hasse Tellemar.
Ja, men jag vill önska en låt.
Ja,
det är mitt krav för att vara med.
Precis.
Det är inte ens en önskan, det är en beställning. Och vi gör så.
Då vill jag önska med en svensk artist, Robin, hon är bekant. Och låten heter Crash and Burn Girl. Bra i flygsammanhang.
Det är väl ett värdigt avslut.
Ja?
Crash and Burn Girl med Robin. Och lämna aldrig cockpit.
Nej.
Tack så mycket för idag. Tack ni som har lyssnat. Tack Berns. Tack Stig. Och på återhörande. Check yourself, it's very necessary. Now, listen, what's that sound? Supersonic spinning round. You don't mind the fall until your face hits the ground. Crash and burn, going down.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.